Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
När vi då analyserar även Håkans telefon så är det strax innan det som hans telefon verkar sluta användas. Den är fortfarande på och den tar emot saker, men det är inget som besvaras. Man får känslan av att okej, när Alexander lämnar lägenheten, då kan inte Håkan längre använda sin telefon. Så att det blir ganska tydligt att det har hänt någonting där och då.
Även idag, 19 år senare. Alltså jag får otäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ser man eller så bondas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Förberedelse till mord på sig själv. Det är ett mycket speciellt fall, det som hände i Gotland i början av 2020. Ett mord där offret, utan att veta om det, hjälper till med förberedelserna av mordet på sig själv. Jag har aldrig hört talas om något liknande, och det har inte Fredrik Norman heller, polisen som utredde ärendet.
Man får med sig offret på att bygga upp ett alibi kring ett mord som man har tänkt utföra på honom. Det har jag ju aldrig varit med, varken tidigare eller förr eller senare i något ärende med de ingredienserna. Så att, det sticker ju helt klart ut.
Det är mitt i natten mot den 23 januari 2020 när larmcentralen på Gotland får ett ovanligt samtal. Den som ringer in är en kille som är mycket orolig för sin kompis.
Den här vännen skulle vara hotad av en maffia från Syrien som hade lurat honom på pengar, och de hade till och med bott hemma hos honom några dagar och hotat och utpressat honom. Och den här aktuella dagen visste han att de skulle komma hem till honom, och den här vännen sa att hans kompis var orolig, och han sa att de hade sagt att om jag inte hör av mig vid 11-12 ikväll så får du ringa polisen, för då har det hänt något.
Och nu är klockan runt 1 på natten och kompisen som heter Håkan har inte hört av sig. Så nu ringer killen som heter Alexander till larmcentralen och berättar om sin oro. Polisen har ingen patrull att skicka hem till Håkan just nu, så då bestämmer sig Alexander för att själv åka till Håkans lägenhet och se var han är. Han tar med sig en kompis, och när de två står utanför Håkans dörr ringer Alexander till larmcentralen igen. Ska vi gå in, frågar han. Gör det, säger larmoperatören. Och det slutar i kaos. Samtalet finns på band.
Nu är jag bredvid hans lägenhet. Men hans lägenhet utan här är jättemörk. Och nu ska jag gå in och se vad som händer med honom.
Men det är mörkt i lägenheten.
Ja, det är jättemörkt.
Men är ni utanför hans lägenhet nu?
Ja, jag ska knacka först på den.
Gör det.
Jag ska öppna den.
Ja, men test och öppna det.
Ja. Hallå.
Har han en stor lägenhet? Vad är det som händer?
Gå ut ur lägenheten.
Gå ut ur lägenheten, prata med mig.
Ja, jag kan inte, nej.
Är han i lägenheten?
Ja, han där!
Stanna utanför där.
Ja, kom nu!
Vi kommer.
Håkan är död, mördad, och Alexander skriker ur sin ångest. Han är död.
Den här inringaren ringer, när han går in i lägenheten så blir det kaos och han skriker och att han är död. Så patruller åker ju dit.
Och när polisen kommer till platsen möts de av en ohygglig syn. I sovrummet ligger Håkan på mage i sin säng. Hans kropp är lindad med tejp. Men inte bara kroppen, hela sängen är också lindad med tejp. Någon har alltså först tejpat Håkan och sen tejpat fast honom i sängen. Varv efter varv av tejp runt hela sängen och så en strypsnara lindad kring halsen. Så här berättar Fredrik Norman.
Sen hittar man ju då offret liggande i en säng och han är tejpad till händer och fötter och han ligger på mage. Han är i sin tur fasttejpad i sängen. Man har ju dragit tejperna runt hela sängen och kroppen. Och en strypsnara runt halsen som är bunden över kroppen och ner i ett av sängbenen. Och den där snöret är en ordentligt spänd på, så den har man liksom, jag får känslan av det är för att avsluta det hela och för att se till att han inte skulle kunna vakna upp igen liksom, utan det är liksom någon form av avslut.
Och vad polisen också reagerar på är att det inte finns några som helst tecken på motstånd från offret. En sån här omfattande tejpning hade inte kunnat göras om Håkan kämpat emot.
Det är liksom ingen oreda i lägenheten. Det verkar liksom inte vara något överfall eller någonting sånt. Utan han ligger raklång i sängen, fasttejpad. Och man ser inga tecken till att det har varit någon strid.
Det är alltså tejp runt Håkans kropp. Det är tejp runt hela sängen. Och som om inte det är märkligt nog så är det ytterligare en detalj som förbryllar.
Man kan också konstatera att han har en vit vätska hälld över sig. Det ligger pölar på golvet bredvid sängen och vi ser också att det pölar liksom på tejperna och på kroppen av något vitt och det ser ut som mjölk.
Den eller de som mördat Håkan har alltså hällt ut mjölk på honom. Varför? Frågan konfunderar utredarna. Man försöker få fram en bild av Håkan. Vem var han?
Han öppet homosexuell, hade en skara vänner som alla verkade vara ett lugnt och behagligt och trevligt gäng. De ägnade sig åt att spela bingolotto och man gick på sån här Pokémon Raids när det erbjöds. För det var ett gemensamt intresse att spela Pokémon Go hos det här gänget. Och det var även något man hade planerat den här kvällen när Håkan då förmodligen redan är avliden. Då ska man gå på en sån här Pokémon Go-event som ska vara på ett ställe i Visby. Så man har bestämt en träff vid femtiden på kvällen och hans vänner står utanför hans lägenhet och väntar. Och man försöker ringa honom men man får inget svar. Man ser att det är mörkt i lägenheten så man tänker att han dyker väl inte upp då, så man går utan honom.
Han lever alltså ett normalt liv, har kompisar, spelar Pokémon men har det lite tufft ekonomiskt. Samtidigt som kompisarna hörs förstås också de två killar som hittade Håkan död, Alexander och hans kompis. Och Alexander har en mycket oroväckande historia att berätta. Håkan skulle ha levt under hot och det har pågått en längre tid, säger han.
Det ska vara två killar och en tjej från Syrien som hotar och pressar honom på pengar och tvingar av honom, får honom att ta lån. Och att de liksom har varit hemma hos honom och i princip bott hemma hos honom. Han berättar också att han själv aldrig har träffat dem. Även om han hälsar på det här offret lite då och då så har han aldrig lyckats träffa dem. Men han har en väldigt lång berättelse om de här personerna. Han berättar också att han själv har varit där vid ett tillfälle när de bodde där men inte var hemma för tillfället. Och då hade han sett en beskriver det som någon en väska med ett rött kors på. I den låg det såna här helkroppsdräkter. Och de hade med sig egna muggar och bestick och så där. Han menade på att de här är proffs. De har inte lämnat några spår efter sig.
Varför de här syrianerna skulle hota just Håkan och vilken kontakt han har till dem, det kan Alexander inte förklara. Han hade ju egentligen inga pengar. Men Håkan var rädd. Riktigt rädd. Och några timmar innan han mördas har han skickat en film till Alexander. En film där han berättar att han är riktigt orolig nu. Alexander visar filmen för utredarna.
Han har en inspelning i sin telefon där offret så att säga tittar in i kameran och berättar att han är orolig och nu är det att, för de är där och de ska pressa honom på pengar och så där. Och sen hör man att det ringer på dörrklockan och nu kommer de, jag kan inte prata mer liksom, så kopplas det ner. Det där menar han är ett meddelande som han, det här offret har skickat till honom den här eftermiddagen.
Det här blir naturligtvis högintressant. Två män och en kvinna som alltså hotat Håkan och pressat honom på pengar. Jakten på dem startar. Och fördelen med att bedriva en brottsutredning på Gotland är att det bara finns två sätt att ta sig till ön. Med båt eller flyg. Så utredarna koncentrerar sig på att kontrollera passagerarlistor. Men man hittar ingenting. Inga namn som kan stämma, inga konstigheter. Och Alexander kan till och med ge utredarna ett datum när de här personerna skulle komma till Gotland. Håkan skulle själv gå ner och möta dem i hamnen och hade frågat Alexander om han ville följa med, vilket han då tackade nej till, men han kom ihåg precis när det var. Fast visade sig just den dagen och just den tiden kom det ingen båt. Konstigt. Och utredarna upplever också Alexander som lite märklig. För när polisen kom till mordplatsen så berättade han inte bara om att Håkan varit hotad.
Men också börjat prata om att deras ekonomiska förehavanden, allt var i sin ordning. Han hade visat papper på eventuella skulder och så där som var reglerade. Vilket ju patrullen tyckte var ytterst märkligt att det var det första man liksom ville deklarera för oss.
Lite konstigt agerande helt enkelt. Och mer skulle det bli. För kartläggningen av Håkan gav intressanta uppgifter. Han hade skrivit en bucket list, en lista över allt som var bra med året som gått och vad han förväntade sig av det kommande året. På listan framgår att han nu hittat kärleken äntligen och planerade att flytta ihop med sin nyvunna partner. Och när polisen gräver mer så förstår man att kärleken Håkan hittat, partnern han vill flytta ihop med, är Alexander. De två har en relation helt enkelt. Eller Håkan tycker i alla fall att de har det. Det framgår av meddelandena på telefon.
Det är mycket envägs kärleksbetygelser från Håkans håll till Alexander. Men Alexander besvarar ju det till viss del, de är inte riktigt av samma karaktär kanske. Och vi märker här mot slutet att Håkan blir mer och mer kanske.
Ja, någon form av relation har de. En kärleksaffär, i alla fall uppfattar Håkan det så. Så i takt med att syrianspåret bleknar blir Alexander allt mer intressant för utredarna. Så här berättar Fredrik Norman.
Vi kartlägger honom. Han har ju kommit till Sverige några år tidigare och då landat uppe i Jokkmokk där han har fått asyl för att han har konverterat till kristendomen och då kan man inte Han kommer från Libyen och då blir man förföljd till en. Och han blev någon medlem i kyrkan där uppe och vi höll förhör med folk där uppe som hade haft honom, med honom att göra. Och även här, eller nere, här nere på Gotland, så har vi pratat med många. Det är många som berättar om honom, är jättetrevlig och snäll och duktig och hjälpsam kille.
Alexander kommer alltså som flykting till Jokkmokk där han konverterar till kristendomen. Sen flyttar han till Gotland och inleder av allt att döma en relation med Håkan. Men det var komplicerat, för Alexander tyckte inte att de hade en kärleksrelation. Och här på Gotland gifter han sig till och med en kvinna, ett muslimskt bröllop. Något Håkan reagerar på.
Och i samma veva här i början på året så har ju också Alexander gift sig med en kvinna, en muslimsk kvinna. Och då antar jag att Håkan också tänker att det verkar inte kanske bli något mellan oss. Och vi ser meddelanden där han skriver att ja, men då ska jag berätta för folk om oss och sådär. Och det kanske inte är så lämpligt för Alexander då att det ska bli på det viset.
Vad säger Alexander då i förhören när ni lägger fram alla de här uppgifterna?
Nej, men han fortsätter ju att vidhålla den här syrianerna och att de bara har varit vänner, han och Håkan. Han vidgår någon litet sexuellt utbyte, men han menar på att det är inget konstigt med det och vi är bara vänner och sådär.
Under förhören pågår samtidigt den tekniska undersökningen av Håkans lägenhet och den tar tid, berättar Fredrik Norman.
Första dagen tror jag man ägnar sig bara åt att få loss kroppen från sängen och sen packa den och skicka den för sig och sen ska sängen packas. Så jag tror att det tog två, kanske tre dagar innan man började kunna söka runt i lägenheten lite mer noggrant. Och då hittar man ett kvitto i en jacka som tillhörde Håkan i en av hans fickor från Biltema. Där man har gjort ett inköp av just sådana här tejp. Det är två sorters tejp som han är tejpad med. Det är dels en sån här silvertejp och sen är det också en transparent tejp, en lite bredare modell. Och precis sånt köp hittar vi där på Biltema och det är gjort samma dag som ju han då förmodligen har blivit mördad.
I Håkans egna ficka hittas alltså ett kvitto från Biltema på just den sortens tejp som han senare hittas inlindad i, död. Fredrik Norman reagerar direkt. En patrull skickas till Biltema för att se om det finns övervakningsfilmer. Och det gör det.
Och sen hör de av sig till mig och säger att jo, men vi ser det är offret själv. Det är Håkan själv som kommer in på Biltema här den här tiden och han verkar handla två rullar tejp, en av varje sort.
Det är tydliga bilder. Håkan är där och det är han som köper tejpen. Men, visar det sig, han är inte ensam. En annan person är också där.
Det är också en annan person som vi reagerar på, säger de. För de verkar hänga ihop, men det ska ändå se ut som att de inte har med varandra att göra. Ja, men perfekt. Kom in med filmerna så kikar vi på dem. Och mycket riktigt, man ser ju det att Håkan kommer in och sen strax efter kommer en annan person som går och pratar i telefon och som låtsas som att de inte känner varandra. Men man ser att de ändå till slut sammanstrålar vid tejphyllorna och där står de väldigt nära varandra och sen skiljs man åt. Och sen har man ingenting med varandra att göra inne i butiken.
De är alltså två personer som går in var för sig i butiken. De låtsas som om de inte känner varandra. Men när Håkan kommer fram till tejphyllorna går den andra personen också dit och pekar på vilka tejprullar Håkan ska ta. Sen skiljs de åt och lämnar butiken var för sig. Och den andra personen, det är Alexander.
Ja, precis. Och Alexander har ju i sitt förhör berättat för oss att han befann sig vid sitt hem i Klintehamn hela den här dagen och har ju bara haft telefonkontakter med Håkan. Men nu kunde vi ju ganska snabbt se att så var det inte, utan han har varit med Håkan på Biltema.
Hur tänker du då när du ser det?
Ja, men då tänker vi ju att han är helt klart delaktig i det här mordet. det förstår man ju, och att han dyker upp som en... Även om vi hade våra misstankar innan så var de inte så starka kanske, men vi var ju ändå så där att man hade de tankarna, men när det här dök upp så kände vi att då har vi ju rätt kille här.
Och nu ändras allt. Nu är teorin om hotande syrianer inte lika intressant längre. Nu riktas istället blicken mot Alexander.
Jag kontaktade åklagarna på kvällen direkt och vi kom överens om att vi hämtar in honom imorgon bitti tidigt, och så han blir anhållen då i sin frånvaro, och vi planerar en insats dagen efter. Så på morgonen dagen efter så åker vi dit några patruller och plockar in honom och gör husrannsakan.
Och då tas förstås också Alexanders telefon i beslag och han hörs. Han påstår att han provjobbat på en bilverkstad på morgonen den där dagen, men sen åkt hem till Klintehamn där han bor. Men telefonpositioneringarna visar ett helt annat förlopp.
Och de är väldigt många positioneringar, och vi ser hur han har rört sig den här dagen. Och vi kan konstatera att han har ju åkt från hemmet då i Klintehamn in till Visby och verkat ha uppehållit sig på den här bilverkstaden. Men sen därefter så har han åkt direkt hem till... Han har varit och handlat på en butik på Willys och sen åkt hem till Håkan. Och sen har han varit med honom hela eftermiddagen. Och de tillsammans åker till Biltema och tillsammans hem till Håkan igen. Och sen är man där, nu kommer jag inte ihåg klockslag och så, men någonstans på eftermiddagen så lämnar Alexander Håkans lägenhet. Och när vi då analyserar även Håkans telefon så är det strax innan det som hans telefon verkar sluta, den slutar användas. Den är fortfarande på och den tar emot saker, men det är ingen som besvaras. Det görs ingenting fysiskt från hans telefon, så att man får känslan av att okej, när Alexander lämnar lägenheten, då kan inte Håkan längre använda sin telefon. Så att det blir ganska tydligt att det har hänt någonting där och då.
Alexander har alltså varit med Håkan hela dagen, och när han lämnar lägenheten så slutar Håkan att använda sin telefon att svara på den, förmodligen för att han är död. Och det är ju där på eftermiddagen som Håkan ska ha skickat filmen där han säger sig vara hotad, filmen där han är rädd, filmen som slutar med att det ringer på dörren. Filmen som Alexander menar bevisar att hans version om hot är sann. Men utredarna gör ett fynd i Håkans telefon. Ett fynd som visar att filmen helt enkelt är fejk. För det är inte en inspelning, det är flera. Det finns 4 versioner av den.
Och vid något tillfälle tittar han upp på någon som tycks stå bakom kameran. Liksom. Så det känns som att det där regisserades, och sen bestämde man sig för ett av exemplaren som sen skulle skickas till Alexanders telefon, och det var den han skulle visa upp för oss. Och vi kan ju också se då att under tiden som de här filmerna spelas in så är ju också Alexanders telefon hemma hos Håkan. Alltså utgår vi från att Alexander är hemma hos Håkan när de här snuttarna spelas in. Och det är väl mest troligt han också som ringer på dörren. Det är väl en känsla vi får.
Filmen är alltså regisserad. De två har gjort den tillsammans och sen skickat en version från Håkans telefon till Alexanders. Snaran dras åt kring Alexander. Han var med Håkan på Biltema och köpte tejp. Han var hemma hos Håkan och spelade in filmen. Han är också den sista som såg honom vid liv. Frågan är varför? Varför mördar han sin kompis, en kompis som han också har ett slags kärleksrelation till? Ett motiv dyker upp. Ett ekonomiskt motiv. För när Alexander gifter sig skriver han också på ett avtal om en hemgift. Alltså en summa att betala till brudens föräldrar. Problemet är att han inte har de pengarna.
Ja, grejen är att vi kan se att Alexander själv, han har försökt ta lån för att kunna betala den här hemgiften. Han skriver det själv liksom, att jag behöver lån för att jag ska gifta mig på summor liksom. Och då, och han blir nekad för han har inget fast jobb och sådär. Och då ser vi sen kort senare så är det Håkan som söker lån på de här instituten på samma summor. Och han blir ju beviljad, så han har ju lånat på sig ganska mycket pengar.
Ja, trots att Håkan är sur för att Alexander gifter sig, lånar han alltså pengar som motsvarar hemgiften. Pengar han med all sannolikhet ger till Alexander. Så nu har utredarna de tre M:en, motiv, medel och möjlighet. Allt talar mot Alexander. Telefonpositioneringarna, hans lögner, att han var på Biltema, att han var hemma hos Håkan när mordet skedde. Så Alexander häktas. Men hans märkliga beteende slutar inte med det. Det kommer ett samtal från häktet. Alexander har försökt övertala en väktare att smuggla ut ett brev åt honom. Men väktaren vägrar, berättar för sin chef som ringer Fredrik Norman.
Och jag säger att det där brevet vill vi ha tag i. Så då gör man en visitation i cellen och då ligger brevet i sönderrivet i papperskorgen i en gånger en centimeter. Alltså jag har inte sett ett så sönderrivet brev tidigare, men det var centimeter gånger centimeter bitar, en stor hög i papperskorgen. Några var dessutom blöta, som om att han har försökt kanske svälja dem eller någonting. Ja, vi tar allt det där i beslag, så vi gör i ordning ett bord i utredningsrummet med en liten förstoringslampa liksom över. Och där sprider vi ut alla de här bitarna och sen inleder vi ett pusslande. Så efter en månad ungefär så har vi fått ihop tre brev med det.
Och det intressantaste brevet är till hans svärmor.
Och i brevet till svärmor är det tydliga instruktioner om vad hon ska berätta för polisen. Och att hon ska... Ja, polisen kommer fråga varför du ändrar din berättelse. Vi har ju redan förhört henne om vad de gjorde den här dagen utifrån Alexanders berättelse. Så ska hon förklara, nej men jag hade ont i huvudet, jag kommer inte ihåg. Och så beskriver han precis vad hon ska säga för att det ska stämma överens med hans berättelse om allt de har gjort den här dagen.
Det här stärker förstås era misstankar mot honom.
Ja, det kan man ju säga. Verkligen.
Men Alexander själv vidhåller sin historia om syrianerna. Trots allt som talar mot honom vägrar han erkänna. Men sen händer något. Obduktionsprotokollet kommer och där konstateras att Håkan dött av strypning.
Och inga konstigheter med det, men någonstans i sista stycket så står det att man inte kan utesluta att det här skulle kunna vara ett led i någon... Som att han har dött av strypsex, helt enkelt.
Mm. Att det skulle vara någon sexlek som hade gått fel.
Ja, och det var väl ju ingen... Det var ju vi lite förvånade över, för det var ingen som hade hävdat att det var något sånt. Och det var ingen fråga som hade ställts. Så att, men nu stod det där, så att, då fick det ju vara så.
Och nu verkar det som om Alexander ser en möjlighet att han hittar en väg ut. För efter att hela tiden ha pratat om syrianerna i 6 månader ändrar han plötsligt sin berättelse. Efter att ha läst obduktionsprotokollet så medger han att det var precis så det har gått till. Ett frivilligt strypsex som gått snett. Ett olycksfall helt enkelt, inget mord alltså. Men det här är ingenting Fredrik Norman tror på.
En solklar efterhandskonstruktion utifrån vad man blev... Man kan väl säga att man blev erbjuden en möjlig väg ut utifrån obduktionsprotokollet. Och då försökte man ta den. Men nu blev ju berättelsen då istället att Håkan var i princip någon form av sexgalning som ville ha sex jämt och överallt. Och hade de också. Han älskade strypsex och hårda tag.
Ny version helt enkelt. Men ingenting som domstolen heller tror på. Alexander döms för mord, 16 års fängelse och utvisning, fallet löst. Men en fråga återstår förstås, den stora frågan. Hur kunde Håkan gå med på att förbereda mordet på sig själv? Varför köpte han tejp på Biltema? Varför spelade han in filmen där han påstod sig vara hotad? Och varför lät han sig tejpas i sängen? Det låter ju helt obegripligt. Fredrik Norman har sin teori. Det handlar om pengar. De som Håkan lånat för att Alexander skulle kunna ge en hemgift. Pengar Håkan inte hade möjlighet att betala tillbaka. Så en idé föds. En idé som med stor sannolikhet kom från Alexander. Låt oss iscensätta ett rån.
Nu hade han ju lån på några hundratusen och han har ju absolut inga möjligheter att betala tillbaka någonting. Så en hypotes eller en tanke som vi diskuterade var att det skulle ju kunna vara, han hade någon försäkring också som skulle ge honom pengar om han blev rånad. Så att en tanke var att man har tänkt att man, Håkan tror att nu ska vi iscensätta att du har blivit rånad. Det här sker ju på dagen när han sen på kvällen ska träffa sina Pokémon-vänner. Så att han kanske trodde att jag tejpar dig lite här och sen kan du berätta att du har blivit rånad på alla de här pengarna du har lånat, för då kommer du inte behöva betala tillbaka det. En tanke som ni såklart aldrig får något svar på, men som är ett troligt scenario eftersom han verkar åtminstone när han tejpade runt fötter och händer inte ha satt sig till motvänd.
Teorin är alltså att Alexander lurar Håkan, får honom att gå med på att iscensätta ett rån, fejka ett överfall, så Håkan kan säga att pengarna han lånat har blivit stulna och kommer att få dem från försäkringsbolaget. Så Håkan går med på att bli tejpad i sängen. En väg ut ur skulden, tror Håkan. Men det blir en väg ut ur livet istället. Och någonstans när han ligger tejpad måste Håkan ha insett det. Att han skulle dö. Men en detalj återstår, en märklig omständighet. Varför häller Alexander mjölk på Håkan? Vad är syftet? Fredrik Norman har en teori.
Och vi pratade med en person som är lite, har jobbat mycket med sånt här och har skrivit böcker om heder och olika kulturer. Och hans förklaring var att det här handlar om att mjölk i många kulturer liknas vid sperma. Och att eftersom Håkan då var en homosexuell person så var det här ett sätt att förnedra honom. Du ville ha sperma, här får du sperma, så att säga.
En sista förnedring alltså. Sammantaget ett mycket märkligt mord. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av